Det här är en podd från Sveriges Radio.
Ja. Men blir det inte konstigt om jag börjar med liksom mitt case här då? Liksom,
nej, men jag
är personlig.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det blir konstigt. Jag tycker att det är det som är själva... Det är väl det som är grejen, eller hur?
Mm. Jag tror att man förstår problemet genom att höra dig. Dig berätta din historia. Då kommer man förstå det stora problemet.
Okej. Hej. Jag är inte dum. Inte korkad alltså. Ganska smart egentligen. Och det syns ingenting. Jag kan göra en massa saker. Spela tennis, sätta på mig läppstift, göra intervjuer i radio, laga en lasagne. När jag träffar vänner som jag inte har sett på över 2 år eller så, då säger de: "Men du ser ju helt normal ut. Vad pigg du ser ut." Och jag gör ju det. Det är ju det som är dilemmat, att förklara hur det känns, hur begränsad jag egentligen är. De som jag träffar ser ju inte skåpet som jag fick av min syrra för en månad sedan, som står mitt i vardagsrummet, exakt där vi satte ner det då. Jag har inte ens satt in lådorna. De ser inte när jag går runt med hörselskydd hemma när sonen övar läxan. Eller när jag ligger i ett tyst rum i timmar för att jag råkade gå på restaurang igår. För över 2 år sedan så genomgick jag en hjärnoperation. Det var ett enkelt ingrepp, tyckte kirurgerna. De stämplade igen med 7 metallklamrar och skickade hem mig med 2 veckors sjukskrivning. Mitt första möte med hjärntröttheten var när jag skulle fylla i formuläret till Försäkringskassan på nätet. Det kändes som om det brann i huvudet och tog mig 2 timmar att logga in och skriva av de 2 meningarna från sjukintyget för att berätta varför jag inte kunde gå till jobbet. Hjärntrötthet eller mental trötthet är ett stort och dolt problem. Uppskattningsvis så går 200 000 personer runt med hjärntrötthet i Sverige. Det är som om hjärnan stänger ner, energin tar slut, ungefär som en garageport som fälls ner. Det kan komma plötsligt, mitt i ett samtal eller i kassan i mataffären. Idag ska vi prata om den, om tröttheten som inte är en vanlig trötthet och som kan förlama livet. Välkommen till Jag är inte dum, men jag är hjärntrött. Jag heter Stina Näslund.
Jag kommer från en by långt uppe i Sverige, ganska nära finska gränsen. Och jag har alltid velat bli läkare. Jag hade sjukt mycket energi och var ganska naiv och kände att jag var odödlig. Att det fanns ingenting i världen som jag inte kunde göra om jag bara bestämde mig för det.
2008 lever Sofie Wennberg sitt drömliv. Hon är 24 år och går på läkarlinjen i Umeå. Hon är en sån där person som alltid haft lätt för sig. Lätt för studier, lätt för idrott, lätt för att få det hon vill ha.
Jag pluggade heltid, jag jobbade extra, jag läste extra kurser. Jag började träna en ny sport som jag aldrig hade provat på förut, som heter taekwondo. Och jag kom ganska snabbt upp till... och ska börja på elitnivå. Och trots att jag gjorde allt det här så kändes det som att jag alltid hade tid över. Jag hade alltid energi till att jag bakar en kaka eller jag hänger med kompisar. Allt hade gått oförtjänt bra.
Efter sin 9:e termin på läkarlinjen blir Sofie erbjuden ett vikariat som underläkare i Umeå. Hon har blivit kär och bor tillsammans med sin taekwondo-coach Tore. Jobbar på drömjobbet. Och när de blir erbjuden att åka på en forskningskonferens i Toronto med sitt jobb är lyckan fullkomlig.
Jag kommer ihåg när jag satt där i de här stora salarna och det var säkert 1000 läkare där från hela världen. Och sådana guldspeglar på väggarna och kristallkronor. Och tänkte jag, shit, är det här början på resten av mitt liv. Det kändes så nära att nu är jag nästan i mål. Det var direkt efter den där konferensen som jag åkte till min första elittävling i taekwondo.
Sofies första elittävling alltså, Lomma Cup. Också den första tävlingen Sofie är med, där sparkar mot huvudet är tillåtet. Sofie sätter sig på planet från Toronto till Lund där tävlingen äger rum. Hon sover knappt någonting. Inför tävlingen har hon dessutom deffat, det vill säga försökt komma ner i vikt för sin viktklass. Det vill säga knappt ätit. Hon är lite skakig på benen och när hon kommer dit blir hon ännu skakigare.
Och jag hade ganska otur också för jag blev lottad mot Sveriges i särklass bästa tjej som hade tagit junior VM-silver bara några veckor tidigare, så hon var ju jätteduktig. Och jag tänkte bara när jag såg lottningen, men ja, jag ska inte säga vad jag tänkte.
Säg vad du tänkte.
What the fuck? Give me a break.
När det blir dags för tävling har Sofie en strategi. Att hon i alla fall ska hålla ut hela matchen. Rond 1, 2, 3, 4. Sofies motståndare vinner alla. Och så rond 5.
Ja, när det var 30 sekunder kvar av matchen så ledde hon med 5-0. Men det såg ut som att jag skulle kunna gå hela matchen mot henne. Tyvärr så kände hon väl att nu har jag chansen när jag möter någon sämre att försöka knocka henne. Jag var precis på väg framåt och så fick jag en snurrspark rakt i ansiktet. Så hon träffade mig med hälen över kindbenet så att jag bröt näsan och över käken och skallbasen. Och sen var jag medvetslös en halvtimme där. Men jag kom inte ihåg någonting själv.
De kommande dagarna är en dimma för Sofie. Hon ligger på sjukhuset i Lund med något man tror är en allvarlig hjärnskakning. Man röntgar hennes hjärna, men där syns inga ytterligare skador. Sofie kommer inte ihåg särskilt mycket av den här tiden.
Det är som bara sådana små minnesbilder som kommer tillbaka. Jag hade ganska mycket svullnader vid hjärnan från början. Så jag tror att det kan bero på det. Sen kommer jag också ihåg, för jag låg ju i Lund. När jag ska åka ambulansflyg upp hit till Umeå så kommer jag ihåg att, ni vet man, när man fått lock för öronen, när man lyfter. Och sen var ju min hjärna svälld och den har ju som ingenstans att ta vägen. Och så när den utvidgats då, så kräktes jag hela vägen. Och jag har aldrig haft så ont som jag hade när jag flög då.
Väl tillbaka i Umeå får Sofie ligga på sjukhus under en period. Hennes huvud gör ont. Hon känner sig som en annan person och trots att läkarna fortfarande säger att det är en hjärnskakning så är det här en hjärnskakning som inte går över. Och den påminner inte om de tidigare hjärnskakningarna Sofia haft som barn heller. Men på röntgenbilderna syns det ingenting.
I mitt fall så fick jag utspridd skada, att det blev lite skadat på många ställen eftersom att det blev så tvärstopp för min hjärna. Och den ligger ju i en vätska så att när jag fick sparken i ansiktet så studsade hjärnan först mot insidan av ansiktet och sen drogs den ut och studsade mot baksidan av skallen. Så då drogs det av en massa nervtrådar. Men när man gör den röntgen då ser man inte vilka som har gått av och inte.
Men Sofies hjärnskada märks på alla andra sätt. Hon har blivit hjärntrött. Och det är svårt att hantera att hon fått en diagnos för något lindrigt. Men att det hon upplever är så genomskärande. Sommaren efter skadan blir omvälvande.
För det första så kunde jag inte sova. Och det är det jag har mest problem med fortfarande. Sen, vi kunde inte ha öppet gardinerna hemma. För jag klarade inte av ljus. Vi kunde inte ha på tvn. Jag kunde inte lyssna på radio. Jag kunde inte läsa tidningen. Om min man gick för fort genom vardagsrummet så kunde jag skrika åt honom att gå inte så fort. För jag kunde inte processa intrycken. Jag kunde inte gå och handla för att när jag kom till affären så kunde jag inte välja. Jag kunde stå framför en hylla i 20 minuter och inte komma på vad jag skulle handla.
Sofie säger att det som hon har mest problem med är att förstå hennes kropp och hjärna faktiskt fungerar. För ibland är allting som vanligt. Sofie är pigg och hänger med. Men sen är det som att någonting händer och hjärnan blir plötsligt överhettad och fungerar inte alls.
Mitt filter var som trasigt så att alla intryck kommer in. I vanliga fall är det som om jag tittar på dig, då är det sakerna runt omkring lite suddiga. Men för mig är det inte så, utan allt syns lika mycket och allt hörs lika mycket. Och då blir hjärnan väldigt fort trött. Jag brukar säga lite grann att det är som att ha min hårddisk är bra med min fläkt och tras. Så att jag blir lite överhettad och då funkar den inte och så kraschar min dator.
Men trots att Sofie skrattar lite nu är den här kraschen ofta svårhanterbar. Det är som en jättelik trötthet som bara sveper över henne. Och när hon blir så där utmattad går det inte att göra någonting.
Och det är verkligen som om det är som om benen inte bär mig längre. Och på något sätt som att jag inte vill vara kvar i min kropp längre. Det är väldigt, väldigt obehagligt. Och framförallt är att jag kan inte lita på mig själv. Jag har som just den här tilliten på mig själv. Att jag alltid vetat att jag klarar allt om jag bara gör mitt bästa. Och helt plötsligt så gjorde jag mitt bästa och ingenting funkar. Och det var jätteläskigt. Det var som en helt ny sits för mig. Det var som att min världsbild ändrades. Och ju mer jag kämpade och ju mer jag försökte göra allting som innan, desto sämre gick det. Det tog ganska många år för mig innan jag lärde mig att mitt enda sättet för mig att bli bättre är att göra mindre. Att min tidiga strategi om att göra allting så bra jag kan, den förstörde bara för mig.
I 6 år är Sofie sjukskriven. Bara det är en identitetskris. Hon säger att det problematiska med en hjärnskada är att det inte bara sitter i kroppen. Det sätter sig i beteendet, i sättet att vara, sättet att hantera intryck. Plötsligt blir enkla och roliga saker svåra. Att gå på kalas, äta middag på restaurang, handla en tröja.
Dels så kunde det vara att om jag var på stan så kunde det vara att jag visste inte vilken buss jag skulle åka hem med. Fast jag för en kvart sedan innan inte hade haft något som helst problem med det. Eller att jag satte mig på bussen och glömde bort var jag bor. Och det var sjukt obehagligt. Eller så kunde det vara om jag var hemma och jag verkligen blev så här övertrött. Men jag är en ganska snäll människa. Men jag kunde bli så fruktansvärt arg. Och jag har kastat sönder, jag vet inte hur mycket porslin. Bara för att jag har blivit så... Och jag hade lyft upp min man och kastat ut honom ur rummet och... Jag blir så trött så det finns väldigt lite av Sofie kvar. Det är som att min hjärna säger åt mig att jag har gett dig en massa varningar och nu har jag tagit över. Nu måste du bara vila. Men det går inte att vila heller för då är hjärnan så övertrött. Så att, ja, min man har fått hålla fast mig och ge mig sömntabletter och hålla i mig till dess att jag har somnat. För att det är så obehagligt. Jag kan skada mig själv eller någon annan.
Vad blir du så arg på då när du blir arg?
Ja, ingenting. Alltså, allting och ingenting. Det är bara någon sån här överlevnadsmekanism, tror jag. För det är inte jag längre då.
Med tiden har Sofie tvingats acceptera sin hjärnskada. Det är så här hon fungerar nu. Man har också konstaterat att det inte bara är en hjärnskakning. Sofies hjärna är skadad på flera ställen. Det kommer aldrig synas på röntgen. Men däremot är det tydligt i hennes symptom.
Jag blev egentligen inte bättre förrän efter flera år.
Men tror du att det har blivit bättre liksom för dig för att du har förstått dig själv? Eller tror du att det är hjärnan som har liksom läkt?
Jag tror att det är en kombination av båda. Och jag tror att just eftersom att jag har förstått mig själv så har jag gett min hjärna en chans att börja läka. För att men det är ungefär som men om du bryter benet och fortsätter springa på det hela tiden så kommer det ju inte läka. Det är bara svårare att stänga av hjärnan. Det är som, jag kraschade hela tiden. Så det jag gjorde var att jag började skriva scheman för mig själv. Jag har väldigt ofta velat att jag ska ha en liten sån här bensinmätare i pannan. Så man säger, okej, hur mycket fuel har jag left? Men det har man ju som inte. Så då fick jag göra ett litet verktyg istället. Och då kunde jag använda mina doktorsdetektiv tankar till att lista ut hur min hjärna funkar nu för tiden.
Idag har Sofie ett deltidsjobb inom kommunen. Drömmen om att bli läkare har hon fått ge upp. Hon bor med sin man Tore, taekwondo-coachen. De har en 6 månader gammal bebis. För Sofie är hennes hjärnskada och hjärntrötthet en del av livet.
Kände du dig liksom någonsin arg på dig själv för att du till exempel gjorde den här taekwondo-matchen?
Ibland så är jag såklart arg för att det känns som att allt var ju så bra. Varför kunde det inte bara fortsätta vara bra? Och varför skulle det vara just jag? Samtidigt så, men det är inte bara negativa saker som har kommit av min hjärnskada. Jag har blivit en väldigt mycket mer ödmjuk person. Och jag har en helt annan syn på vad det innebär att kämpa. Och att det jag gjorde innan när jag var frisk och när jag tyckte att jag kämpade och klarade läkarutbildningen och elitidrotta, det var inte att kämpa. Det är lätt att kämpa när man är frisk och när allting går lätt. Och man får beröm när man går en läkarutbildning och när man vinner matcher. Det är ganska få som ger en beröm när man har lyckats klä på sig på morgonen.
Och det berättade Sofie Wennberg för Siri von Malmborg. Lars Rönnbäck, professor och överläkare i neurologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Välkommen hit.
Tack.
Vad känner du igen i det som jag berättade i början och här som Sofie berättar?
Jag tycker det här är mycket bra beskrivningar, båda två. Det är mycket, mycket typiskt för just det vi kallar för mental trötthet eller hjärntrötthet.
Vad är det du möter hos dina patienter?
Ja, det är precis det här. Först vill jag väl säga det att ordet trötthet på svenska, det är många som tänker då att jaha, men det går väl att sova sig ifrån. Men den här tröttheten, den här mentala tröttheten eller hjärntröttheten, det är något helt annat, precis som sades här också.
Hur kan den vara då? Hur känns den? Vet du hur den känns?
Ja, det vet jag inte riktigt, men det är klart, jag har hört så jättemånga patienter så att man försöker nästan leva sig in i det. Och det är en slags energilöshet med orken, den mentala orken sviktar. Och den sviktar då över tid.
Och hur tar det sig uttryck? Vilka symptom får man?
Ja, det är alltså att man inte orkar över tid. Man orkar inte fullgöra ett arbete till exempel. Det kan också vara precis som så att man blir lätt irriterad. Sofie pratar om att hon blir arg, men hon är snarare att hon blir lätt irriterad. Man kan bli lätt rörd, alltså gråtmild. Och sen är det så här att om man gör för mycket, alltså anstränger sig för mycket, så blir återhämtningen lång. Det är väldigt, väldigt typiskt. Har man gått på fest eller så kan man få kanske ligga till sängs ett par dagar. Man orkar helt enkelt inte.
Mm. Gör det ont?
Nej, ont gör det ju inte så. Men det är ju väldigt, det gör ju ont i själen om man säger så. Det är ju väldigt, väldigt jobbigt. För det syns ju inte på utsidan.
För jag beskrev, i början så beskrev jag för alla som inte förstod att jag hade huvudvärk. Men det var egentligen inte riktigt huvudvärk, utan det var mer som ett tryck, som ett band runt huvudet.
Ja, det är rätt. Alltså gör man för mycket, många personer med den här hjärntröttheten, de säger att har de gjort för mycket så får de huvudvärk. Och det är en huvudvärk av spänningskaraktär, alltså precis det du säger, en tryckande känsla.
Vad kallar man det för?
Spänningshuvudvärk kan man kalla det om man vill. Om man vill, ja. Mm.
Ja. Vad beror det på?
Du menar
hjärntröttheten?
Ja, det är en bra fråga. Det är en otroligt bra fråga. Man vet ju inte detta. Men det som är intressant är ju att vid olika tillstånd, alltså efter en stroke, efter en skallskada, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, hjärntumör, så får man i alla fall liknande besvär eller kan få. Vi vet ju inte om mekanismerna är samma, men man känner igen personerna. Det är samma sak vid stresstillstånd, svåra stresstillstånd till exempel.
Men så, syns det på röntgen?
Nej, det gör det inte.
Det syns inte som en skada?
Det syns ju inte alls. Och det syns ju inte heller på utsidan av personerna. Personerna ser ju ut som friskheten själv. Och det är det som gör att det här är ett väldigt abstrakt begrepp och väldigt svårförståeligt. Inte bara för omgivningen, utan faktiskt många gånger för personen själv. Mm. Svårt att förstå.
Birgitta Johansson, docent och neuropsykolog, är också här i studion. Du jobbar också på Sahlgrenska. Välkommen du med.
Tack.
Ni jobbar tillsammans. Och ni har skrivit en bok som heter När hjärnan inte orkar, som handlar om hjärntrötthet. Och ni forskar också ihop.
Vad tänker du? Den här tröttheten, den är väldigt svår att beskriva. Hur beskriver du den?
Ja, den är jättesvår att beskriva. Och att verkligen kunna beskriva hur pass svårt det faktiskt är. Och det gäller ju även för personen själv, speciellt i början, och förstå hur mycket den påverkar, hur mycket man måste förändra sitt liv, hur annorlunda det blir. Så alltså egentligen är det riktigt, riktigt svårt. Jag tycker det här inslaget här i början var jättebra, när en person själv beskriver hur vardagen kan te sig, hur svårt det blir bara att gå och handla, hur svårt det kan bli när man sitter på bussen och ska försöka komma hem. Att det här överväldigande tröttheten som
vad är
kommer.
Skillnaden då mellan en annan trötthet? För nu kallar vi ju det för hjärntrötthet, även om det kanske inte är en trötthet. Men vad är största skillnaden skulle du säga?
Alltså, en vanlig sovtrötthet, eller vanlig som alla kan känna, en trötthet, alltså den återhämtar man sig ifrån. Man kan ta en fikapaus och så man tar lite lugnt och så fortsätter man jobbet, och det är liksom inga bekymmer. Men i och med att man inte dels återhämtar sig, och sen körs hjärnan helt enkelt slut på energi. Det liksom blir helt dränerad på energi. Normalt sett så har vi lite extra energi och man kan ta till lite extra.
Vad är det som ger trötthet då? För här, Sofie berättade om enkla saker som att gå och handla, som kanske är avkopplande för en annan person.
Ja, och det är säkert det som är så också jättesvårt att förstå. Det är att man måste tänka så annorlunda, och det är ju det här intryck. Som beskrev det här, gå handla, gå på middag. Det här intryck av synintryck, hörselintryck. Allt det här som hjärnan måste sortera. Och jag tror också att för många blir det också väldigt besvärande med de här egna inre kraven, egna tankar, planeringar, frustration. All den här egna inre intrycken som finns där och också skapar och tar mycket energi. Och så att det är ju liksom det är inte så svårt och komplicerat, utan väldigt enkla vardagssaker tar så mycket energi.
Men varför är det så, Lars, i vanliga människor eller andra människor kan sortera bort det som är oväsentligt? Man sitter på en buss, det låter väldigt mycket, det pratas väldigt mycket, men en person som har hjärntrötthet kan inte det. Varför inte då?
Ja, man talar ju ibland om det här med filterfunktion, och normalt sett så filtrerar ju hjärnan så att det som upplevs som viktigt, det går upp till hjärnbarken och bearbetas. Och hos de här personerna med hjärntröttheten här, så verkar det vara så att den här filterfunktionen är satt, ja, i alla fall delvis ur funktion, så att alla intryck går upp till hjärnbarken. Alla intryck betyder lika mycket. Och det är klart, det gör ju då att hjärnan blir överbelastad, så att säga.
Men kan man lära sig att sortera igen? Kan man lära hjärnan igen att sortera?
Ja, det är en svår fråga, men det är, klart, det är ju så att man kan ju fråga sig, kan man bli bättre från hjärntröttheten? Kan den mildras med tiden? Och det kan den definitivt. Så att man kan nog lära sig till en del, men det är klart, alltså först får man nog förstå själv då det här, vad man har drabbats av, alltså vad hjärntrötthet är. Och det är klart, om man förstår det, men det kan ju ta flera år, då kan man säkert till en viss del lära sig att filtrera och därmed må bättre.
Hur många är det som drabbas? Hur vanligt är det?
Ja, man kan säga efter en lindrig skallskada så är det i alla fall en 25% som får den här hjärntröttheten. Och där den blir då ganska långvarig. Men vi får då inte glömma att 75% kanske, de blir ju helt återställda.
Men de flesta får det här ett tag efter en skallskada?
No. De flesta blir de blir så att säga återställda, men det jobbiga är ju för dem då, säg 20%, 25% där symptomen blir kvar. För blir de kvar ett tag, så är ju risken stor då att de blir kvar ganska länge.
Vad menar du med ett tag?
Ja, man kan väl säga det, att har symptomen funnits där ett halvår, då är det lite varningstecken. Har symptomen funnits där ett år, så är det ju klart varningstecken, och då är det ju risk att symptomen kan bli långvariga, alltså flera år.
Kan man göra något för att förhindra att det blir värre eller för att bättra på prognosen?
Ja, det vet vi ju inte riktigt. Vi har ju själva jobbat lite grann med olika möjligheter. Mindfulnessbehandling har Birgitta ägnat sig åt en hel del. Läkemedelsbehandling har vi jobbat med ihop.
Jag tänkte mer om det var någonting man kunde göra i förebyggande syfte. När man märker att man börjar bli så hjärntrött. Vi ska prata mer om de olika behandlingarna sen.
Ja, det är väl egentligen att man... Om man kan försöka sortera intryck, alltså kan undvika att utsätta sig för allt för mycket, både ljud och ljus. Så sen var det Birgitta sa som jag tror är också jätteviktigt, nämligen den här inre stressen. Men det är lättare sagt än gjort. Det som gäller som officiell behandling, det är ju att man ska hushålla med sin mentala energi. Och lyckas man med det så mår man ju bättre, men...
Det är som en kasse ungefär som man får hem ungefär veckans energi som man får hem,
energi,
som
man får hushålla med. Ja, precis.
Och hur ska man veta det då, Birgitta? Hur kan man liksom hushålla med energi?
Ja, det är jättesvårt. Speciellt när man kör ju på som man brukar och man är inte van att göra saker på ett annat sätt. Utan det är verkligen att göra saker lite lugnt. Inte utsätta sig så sagt för så mycket, och ofta så tar det så lång tid innan man förstår hur mycket man behöver sänka den här nivån, för man sänker lite grann och så blir det inte så mycket bättre, och så behöver man sänka ännu lite mer, så att det är ganska mycket man behöver faktiskt sortera bort, samtidigt som man ju faktiskt måste göra saker som man mår lite gott utav och livet är lite roligt. Man kan ju inte stänga bort allting.
Ja, för det som är lite surt, det är att det som andra människor tycker är avkoppling, att gå på restaurang, gå på bio, göra roliga saker, det är det som kräver mest energi. Mm.
Och ibland så får man väl göra det, men kanske lite begränsat, vila extra innan, kanske inte vara med lika länge, ta en paus om det går mitt upp i allt det här och gå ifrån. Så att man ändå får vara med i det här.
Mm. En obeskrivlig trötthet är det som vi pratar om, som slår ut hela systemet. Man har egentligen inte dåligt minne eller är korkad, men plötsligt så tar batterierna slut och minnet och koncentrationen, allting sviktar. Men vad kan man göra då? I en studio i Umeå så sitter Anna Bråndahl som är sjukgymnast, numera kallas det fysioterapeut och forskare, och du håller på med en pilotstudie för att testa konditionsträning på människor som har haft stroke och sen blivit hjärntrötta. Välkommen!
Tack!
Vad är det som du hoppas på att få veta i den här studien?
Alltså jag har ju jobbat i väldigt många år med strokepatienter. Först på sjukhus men sen hemma. Och det var väl framförallt när vi började jobba med dem hemma i så kallad hemrehabilitering som det här med hjärntrötthet blev så tydligt. Vilket vad det ställer till med, och det stämmer väldigt bra överens med vad Sofie berättade tidigare, just det här med att ingenting funkar i vardagen. Och det jag då har funderat kring min forskning är, kan man genom att höja sin kondition klara av att hantera den här hjärntröttheten på ett bättre sätt? Och det vi håller på med nu är då att vi erbjuder konditionsträning hemma, så att man behöver inte ta sig iväg någonstans, eftersom de där resorna kan vara väldigt tröttande för de här patienterna. Så de får träna då i hemmiljö på motionscykel 3 gånger i veckan, och då är vår förhoppning att vi då både ska kunna påverka kondition men också kanske hjärntröttheten.
Hur ser den här träningen ut?
Man tränar intervallträning, så att före man kör igång får man komma och göra ett konditionstest, och utifrån konditionstestet så bestämmer man den individuella nivån som den här personen ska träna på. Men sen blir det ju också så att det är väldigt vanligt att strokepatienter tappar mycket kondition när de blir sjuka, så att vi börjar ju lite grann från noll, så vi får börja lite försiktigt och så bygger vi på. Men målsättningen är att man ska komma upp till ungefär 70% av sin max hjärtfrekvens då.
Det är ganska hård träning.
Det kan vara lite svårt att testa ut exakt vad som är 70%, eftersom många av de här personerna är äldre och har en annan hjärtfrekvens. Men vi ska prova och se om det vi har sett i piloten än så länge är ju att man faktiskt kan komma upp till de här nivåerna och träna på de här nivåerna. Då tränar man intervaller med varför lite tyngre och lättare.
Varför är det just på cykel?
Därför att de här patienterna kan ju ha problem med sin balans, de kan ha problem med sin motorik. De har tidigare nämnt det här med intryck, och genom att standardisera på cykel så behöver inte det gå åt en massa energi av att hålla sin balans, hitta igen sin motorik eller att man stöter på massa intryck om man skulle vara ute till exempel och springa eller gå. Och så sen är det ju så att vi vill kunna jämföra personerna med varandra, och då är det lättare i en standardiserad situation som på en cykel.
Vad vet man hittills om träning mot just hjärntrötthet?
Det finns egentligen inte så mycket forskning kring det, utan att man har väl sett att det finns någon studie som har visat att fysisk aktivitet kan påverka hjärntrötthet, men det finns väldigt lite gjort inom det här området.
Men man brukar ju generellt ändå få träna en hel del när man får en hjärnskada. Det ingår i rehabiliteringen, men inte mot hjärntröttheten.
Nej, och ofta är det också så att man har väl kanske inriktat mycket av träningen på att förbättra sin balans, förbättra sin motorik, få igen funktion som har fallit bort. Och ofta är det ganska lågintensiv träning. Så man kommer inte upp i de här pulshöjningarna som man behöver. Och det är ju så att både när vi ska klara av vår vardag behöver vi ha en viss kondition för att orka med. Det känner man om man själv har haft influensan eller varit sjuk ett tag.
Lars Rönnbäck, Birgitta Johansson, vad tror ni om träning mot hjärntrötthet?
Jag tror att träning är bra, men däremot är det viktigt, tror jag. Detta har jag inga belägg för, men jag tror det är viktigt att man har det i lagom omfattning. Alltså inte alltför, kanske alltför hård träning, utan lagom. Mycket bra, tror jag. Mycket bra.
Vi ska prata mer om hur man kan behandla hjärntrötthet om en stund. Men det är ju ganska mycket som vi inte vet om hjärntröttheten. Till exempel varför vissa får den och andra slipper få den efter en hjärnskada. Ett sätt att förstå mer om hjärntrötthet är att studera friska personer som är elittränade.
Samuel Marcora, italiensk professor i träningsfysiologi på Kent University i England, har de senaste åren studerat de psykologiska aspekterna av mental utmattning, särskilt hos atleter som långdistanslöpare, fotbollsspelare och cyklister.
I'm interested in the perception of fatigue, the feelings of fatigue.
Hans intresse för mental utmattning började inte med atleter, utan när hans mamma fick en autoimmun sjukdom.
Unfortunately, my mom got also an autoimmune disease that destroyed her kidneys.
Hon drabbades av en obeskrivlig trötthet som aldrig gick över. Hjärntrötthet.
And that's again it's a condition which is associated with severe fatigue. So that's I became interested in fatigue because of this clinical perspective.
För att förstå mekanismerna bakom mental trötthet så började han intressera sig för den tillfälliga utmattningen som kan drabba människor. Och en grupp som ofta drabbas av både mental och fysisk utmattning är atleter som tränar uthållighet.
It's a very common symptom in endurance athletes, so and we don't know much about the even the normal physiology and psychology of this symptom. So I use the endurance athletes as guinea pigs, if you like, to understand fatigue more generically.
It does appear that Paula Newby Fraser is experiencing the triathlete's biggest fear. She's hitting the wall.
Ett exempel på en atlet som kan ha drabbats av mental utmattning är Paula Newby Fraser. 1995 kollapsar hon under triathlon-tävlingen Ironman på Hawaii.
She's down. Newby Fraser's hit a volunteer. She's totally disoriented. This is the cruel reality.
Paula från Zimbabwe har redan vunnit den här tävlingen 7 gånger. Och det här året leder hon igen. Men så börjar hennes rival att närma sig bakom henne på cykeln. 10 kilometer kvar till mållinjen och Paula som nu gått in på löpningen börjar bli stressad. Hoppar över vätskestationerna, krockar med en funktionär, faller men reser sig och fortsätter springa. När det bara är 800 meter kvar har Paula själv berättat i efterhand att hon kände, jag kan inte mer.
I call it the urge to quit. This natural tendency to stop or slow down, feelings, uncomfortable feelings make you want it to stop.
I think I'm gonna die.
Det finns många förklaringar till Paulas reaktion. En handlar om vätskebrist, en annan om överhettning. Men Samuel kallar Paulas reaktion för ett psykologiskt fenomen. Och att det egentligen inte är musklerna som är trötta, utan hjärnan.
Control yourself, control your behavior. In order to reach a goal, in this case finish the marathon, despite other people, your own body or whatever, the automatic response is telling you not to continue, and that's very mentally tiring.
För när Paula kollapsat på asfalten och folk ropat efter ambulans, reser hon sig efter ett tag, verkar helt okej, tar av sig skorna och promenerar lugnt in över mållinjen. De traditionella förklaringarna till atleters utmattning har ofta handlat om de fysiska aspekterna, som till exempel trötta muskler.
And we know a lot about muscle fatigue, but we don't know much about perceived fatigue.
Samuel menar att den mentala utmattningen och den fysiska har liknande symptom.
The feelings of tiredness and weakness, symptoms of muscle weakness, so you feel you're weak, and also you feel your limbs, your arms, your leg feels very, very heavy.
För att kunna urskilja den fysiska och mentala utmattningen från varandra så gjorde han ett experiment där han framkallade mental utmattning hos en grupp atleter med hjälp av ett kognitivt test. Vid det första tillfället fick gruppen kolla på vad Samuel kallar för emotionellt neutrala dokumentärer.
They just watched some videos on TV, documentaries. So they were not mentally tired.
För att sen sätta dem på cyklar och låta dem cykla så länge som de orkade.
And then you ask people to cycle for as long as they can. So it's a very classic measure of endurance.
Vid det andra tillfället fick gruppen istället för att kolla på dokumentärer göra ett mentalt krävande kognitivt test under 90 minuter.
So you see letters one at a time. And you have to respond to a certain combination of letters and not respond, and the response is pressing a button on the keyboard and not respond.
Testet innefattar träning på fokus, arbetsminne och impulskontroll.
Poor things, they couldn't stop at all, you know, they had to do it for 90 minutes non stop, so it was really, yeah, it's not a pleasant, you know, it's very boring and tiring, and so it's not a really pleasant experiment.
Och det Samuel upptäckte var att atleterna, efter att ha gjort det kognitiva testet, upplevde cyklingen som så mycket tyngre än första gången då de kollat på dokumentärer.
When they jumped on the bike after 90 minutes of doing this mentally fatiguing task, and of course physically they were fine, you know, their body was not tired, only the brain was tired, but despite the fact that their body was not tired at all, they perceived the same cycling at the same power output to be much harder than in the control condition.
Och de upplevde inte bara att cyklingen var tyngre, utan stannade faktiskt 20% tidigare än vid den första gången.
They stopped about 20% earlier than in the control condition.
Så Samuel menar att den mentala utmattningen påverkar hjärnan och den upplevda ansträngningen.
The effect is purely on the brain. And changes your perception of effort. It changes how you perceive the physical task that you're doing.
Efter experimentet så utvecklade Samuel ett program, Brain Endurance Training, som består av olika övningar för att träna hjärnan och förebygga mental utmattning.
So the idea is that if this cognitive task can mentally fatigue you and reduce your endurance performance, if we repeat them in the right amount and frequently enough and for enough weeks, the brain will adapt and will become more resistant to mental fatigue.
Programmet är utvecklat för just atleter, Men i ett längre perspektiv hoppas Samuel att hans fortsatta arbete på något sätt ska kunna bidra till forskningen vad det gäller att hitta en behandling för mental trötthet hos personer med exempelvis kroniska sjukdomar eller cancer.
But there's nothing specific and there's nothing really really effective in reducing, for example, fatigue in cancer patients, for example. So hopefully in the future my work will add a little bit that will be useful to lead to some sort of advance in treating fatigue in patients. That's, if you like, my ultimate goal. But because we don't know much about perceived fatigue in healthy people, first we need to understand it in healthy people, and then only then we can understand what goes wrong in people with cancer, for example.
För att förstå den mentala tröttheten som uppstår hos människor med till exempel kroniska sjukdomar eller cancer, så måste vi först förstå den mentala utmattningen som kan uppstå tillfälligt hos friska människor. Ja, det sa Samuel Marcora som är professor i träningsfysiologi på Kent University i England. Och Linda Jensen-Kidane var det som hade pratat med honom. Här i studion har vi Lars Rönnbäck bland annat, forskare och läkare i neurologi. Hur mycket vet man om den här hjärntröttheten?
Du menar...
om hjärntrötthet. Hur mycket vet man om hjärntrötthet?
Ja, det värsta är att man vet ju väldigt lite. Man har väldigt dålig kläm på vad är det som orsakar den här tröttheten. Det finns spekulationer att det är frågan om en inflammation i nervsystemet, en låggradig inflammation som orsakar den, men man, alltså, sista ordet är säkert inte sagt här.
Vad skulle du vilja veta?
Ja, alltså jag håller ju med här i inslaget. Man skulle ju vilja, alltså det som skulle vara optimalt förstås, det är om man hittar en behandling som gör att personerna får mer energi, så att säga, mer ork. Idag finns det då indikationer på behandlingar som kan öka livskvaliteten, men däremot det här med just den mentala orken som är så väldigt central för hjärntröttheten, den kan man inte ge sig på idag tyvärr.
Birgitta Johansson, neuropsykolog, går att översätta hjärntröttheten till någon som inte har hjärntrötthet? Vad tror du?
Nej, jag tror inte det. När man har hjärntrötthet, då är den här tröttheten så annorlunda. Så att när man tittar på friska personer, vi har ju det studier som vi gör, och personer kan säga, nu är jag så trött och nu orkar jag inte, nu är det snart semester, jag har jobbat jättemycket. Men det är en helt annan trötthet. Så att genom att förstå den här normala tröttheten så kommer vi inte alls, tror jag, att förstå den här hjärntröttheten som är någonting helt, helt annorlunda.
Mm. Vi kanske inte ska försöka jämföra med friska, även om här försöker han ju försätta, ja, i det här inslaget, så försöker, ja, han försätta dem i ett tillstånd som skulle kunna likna. Ja.
För när vi har träffat, alla jag har träffat, så har jag aldrig träffat någon som att man gör mer mentalt blir bättre, utan det blir istället bara sämre när man pressar sig, gör lite till och gör lite till. Utan det är verkligen det här att träningen handlar om att vila hjärnan på ett klokt sätt.
Mm. Det går inte helt enkelt att fortsätta.
Nej.
Hur lik är då hjärntröttheten hos personer som har drabbats av olika saker? Jag tänker, vi pratade om att man kunde få det efter stroke, efter cancer, efter även andra neurologiska sjukdomar. Hur lik är?
Ja, jättelik. Symptombilden ser ju jättelik ut när vi har jämfört olika patientgrupper. Skallskador, stroke, stressrelaterade sjukdomar. Och vi använder de här skattningsskalan som vi har jobbat med länge och tittar på symptomen. Så ser det ju väldigt likt ut.
Men det är inte risk då att det blir en slaskdiagnos om man då sätter den på alla hjärntröttheter efter olika sjukdomar och olika olyckor?
Nej, det är ju väldigt viktigt att man här är, att man vet vad man talar om, så att det inte blir en slaskdiagnos. Utan symptomen är ju väldigt, väldigt tydliga i form av att energin räcker inte över tid, gör personen för mycket, så är återhämtningen lång. De blir mer lättirriterade, mer så att säga gråtmilda. sömnproblem. Och det där får man ju då känna till förstås. För annars så kan det ju bli en slaskdiagnos om man bara sätter det som en... Alltså här är det viktigt att ha så här kunskapen.
Mm. Vad säger du, Anna Bråndal, du som jobbar med hjärntrötthet efter just stroke?
Om man säger så här, vi har ju jobbat i väldigt många år med just det här som hon lite grann beskrev, Sofie, också där med att man får lära sig att anpassa dagen, se vilka aktiviteter som sätter igång den här hjärntröttheten. Jag tror väldigt, väldigt mycket på att man på något vis får lite lägga schema, som hon också nämnde, och bli lite inrutat, men ändå inte kanske spontant göra saker hur som helst, utan att man får planera när man ska göra roliga saker så att man har ork. Vi har jobbat mycket med våra patienter att det här med att vila på rätt sätt, att man inte kan ligga och vila i flera timmar och tro att man ska vara mindre trött, utan att här handlar om att återhämta sig en kort stund och så sen kanske då ta tag i någonting man känner att det här är viktigt för mig att göra idag. Det här är en av de sakerna jag vill rikta min energi på. Mm. Men så ser vi ju också...
Men finns det skillnader, eller har de som har stroke och hjärntrötthet, har de exakt samma, eller ser också variationer?
Alltså det varierar ju också väldigt mycket. Vi ser hos de allra flesta strokepatienter att i den akuta fasen, de första 4-6 veckorna, så har de mer hjärntrötthet. Och det kan man väl kanske till viss del förklara av att det sker någon typ av läkning, återhämtning. Här handlar det ju om en hjärnskada som är... brukar säga fokal, det är en del av hjärnan som har skadats, så det är ju inte hela hjärnan som hon beskrev i första inslaget. Men sen ser vi också att personer, när man har kommit en bit i rehabiliteringen, så kan man uppleva den här hjärntröttheten mer besvärlig. Och vi ser också att personer som har väldigt lite kvar av sina stroke-symptom ofta skattar att just hjärntröttheten är ett stort problem. Och det kan ju också bero på att man förväntas klara av de krav som samhället ställer på en snabbare om man inte har något synligt handikapp.
Mm. Lars Rönnbäck, Birgitta Johansson, ni jobbar på ett par olika behandlingar som ni håller på att studera. Bland annat en medicin, samma medicin som man ger till människor med ADHD. Hur fungerar den?
Ja, det är alltså ett medel som heter metylfenidat, och det är godkänt för barn och ungdomar som har ADHD. Och vi har använt den och använder i studier. Och man kan säga att personerna, de som svarar positivt här, de säger eller menar att deras livskvalitet blir bättre. Den här, ska vi kalla det hjärndimman, som den som har hjärntrötthet upplever, den blir lindrigare. Och det där är nog något som är väldigt, väldigt viktigt, att man upplever sig bättre, så att säga. Däremot är det tyvärr så att själva orken blir nog inte bättre egentligen, utan själva den mentala energin, den är som tidigare.
Men finns det någon koppling mellan ADHD och hjärntrötthet?
Ja, det kan man ju fråga sig förstås. Det är ju en, det där vet man ju absolut ingenting om, men att det säkert finns sårbarhetsfaktorer för att utveckla den här hjärntröttheten, det är säkert så. Men just att koppla det till något specifikt tillstånd, och ADHD till exempel, det vågar man nog inte göra idag.
Birgitta Johansson, ni jobbar också med en variant med behandling som handlar om mindfulness. Berätta, vad händer när man gör mindfulnessövningar och är hjärntrött?
Ja, alltså mindfulness är ju egentligen ett väldigt stort begrepp. Och det handlar ju mycket om det här att egentligen stanna upp, att få lite lugnt i tankarna. Och när man pratar om hjärnvila så är ju viktigt att vila tankarna. Går man och lägger sig så kan hjärnan snurra runt fullt med tankar. Nej, då blir det ju ingen bra hjärnvila. Det här liksom hur lugnt det kan bli, som om man går ut i skogen, naturen, bara känner hur lugnet bara lägger sig. På så sätt jobbar man ju också med meditationer och mindfulness i att finna det här lugnet, få lite stillhet i tankeverksamheten. Och sen har vi ju jobbat med ett speciellt mindfulness-program som heter Mindfulness-baserad stressreduktion. Och det är ett ganska kraftfullt program där man förutom jobbar med meditationer också jobbar med sina inre tankar, känslor, reaktionsmönster och att kunna förändra, kanske svara på situationer på ett kanske lugnare, på ett annat sätt som är mer hjälpsamt.
Så att man slipper den här inre rösten hela tiden som är ytterligare ett
ja, och förstå
stress.
Den här inre röstens betydelse, hur mycket det kan påverka med att vi, om man tar så här, man har brutit ett ben, så är benet brutet, det är bara så. Men vi kan ju reagera och hantera det här på olika sätt. Och en del bygger en ännu större berättelse runt det här och det blir mycket mer känslomässigt laddat och hur besvärligt det här kan bli. Och precis blir det ju så när hjärnan inte fungerar och kan man hantera det här mer hur det faktiskt är och landa mer i så här är det faktiskt för mig. Och nu får jag försöka hitta lite goda vägar som är hjälpsamt och hälsosamt för mig. Och inte bara ska tillbaka till det gamla som jag var tidigare. För det blir så mycket bråk inom sig med det här. Så att mindfulness är mycket att hitta vägar i det här och jobba med det.
Hur bra kan man bli? Kan man bota hjärntrötthet? Vad tror ni?
Ja.
Du menar totalt sett med mindfulness? Ja, det skulle man ju verkligen vilja. Det är idag alltså många personer blir ju sakta men säkert bättre. Och det är ju som vi har sagt här tidigare att det här med hjärnvila, alltså kan man hushålla med sin mentala energi, då blir man ju successivt bättre. Nu är det ju så här att det är väldigt lätt att säga det, hushålla med din mentala energi. Och då vet man ju det att de personer vi talar med, det är ofta då mycket välbegåvade, ambitiösa personer. Och det är inte så lätt att hushålla med sin mentala energi.
Nej, kort då, finns det jättekort, hur hushåller man, ett tips?
Ja. Vila hjärnan från intryck, vila den på ett klokt sätt.
Gå på toaletten och stanna där.
Ja, fast då måste det vara lugnt med tankarna också. Ja, så att inte de vilar runt.
Det får bli sista ordet. Tack för att ni kom hit och pratade om detta. Lars Rönnbäck, Birgitta Johansson och i Umeå Anna Bråndal. Och alla tre så jobbar ni med att hitta sätt att mildra effekterna av hjärntrötthet. Och till sist då, för er som undrar hur det gick för min hjärna, som jag pratade om i början av programmet. Jo, jag står ju uppenbarligen här och pratar i radion. Men det har varit och är fortfarande en kamp. Ett år efter min operation var jag riktigt, riktigt ledsen. Jag hade blivit så pass bra så jag kunde läsa på om hjärntrötthet och förstå vad det var som jag hade drabbats av. Om hjärntröttheten finns kvar efter ett år så är sannolikheten till förbättring liten, läste jag, där jag låg med stängd dörr och hörselkåpor för att skydda mig mot familjens ljud. Jag kunde bli totalt utmattad efter ett enda jobbsamtal eller ett arbetsmöte. Min prognos var dålig. Och jag blev helt fixerad vid ett diagram som visade hur liten chansen var att jag skulle bli så mycket bättre. Men då kom en av mina barndomsvänner och sa till mig på skarpen, hon råkar vara läkare också. Stina, du är inte ett diagram. Och visst, statistiken, den är ganska deppig på det här området, men det går att trotsa den. Jag har ständigt blivit lite bättre efter den där ettårströskeln. Tack för att du lyssnade. Vi som har gjort veckans program är Moa Sultanien Magnusson, Linda Jensen Kidane, Siri von Malmborg. Sandra Pettersson skötte tekniken och jag heter Stina Näslund. Nästa vecka, då ljuger vi lagom mycket. För vårt samhälle och våra sociala relationer bygger på ett visst mått av lögn. Men om man ljuger lite för mycket eller om fel saker, ja då blir det besvärligt. Lyssna på En lögn för mycket nästa vecka. Vi hörs då.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.